Hej och välkommen till Hälsosamt. Jag heter Karolina Wärling och är sjuksköterska och näringsterapeut. I den här podden så intervjuar jag Sveriges främsta experter och utövare inom hälsa för att ge dig verktyg att må bättre. Och det har varit en helt fantastisk kul vecka med så otroligt många lyssnare. Intresset har varit enormt och det är så himla roligt. Och om ni vill vara med och sprida det här budskapet så vore det kanon om ni vill gå in på iTunes och lämna ett omdöme där, för det hjälper verkligen andra att hitta hit också. Missade ni förra veckans avsnitt så kan ni kolla in Tommy Olausson från Runfeeling som pratar om hur man är designad att röra på sig utan att ha ont. Och Cecilia Blide från Naturlig mat i skolan om barns hälsa, deras matvanor och skolmaten. Som vanligt, om ni vill veta mer om mig eller mina gäster så kan ni gå in på hälsosant.nu. Där finns även ett nyhetsbrev så att ni inte missar någonting. Har du frågor så kan ni skicka ett mejl till info@hälsosant.nu. Finns även på Instagram och Facebook. Avsnitt 3 idag. Och det är Jenny Möller som kommer hit. En god vän till mig som jag pluggade ihop med i Stockholm till näringsterapeut. Alltså hon är så extremt duktig på det hon gör. Och hon har en väldigt, väldigt sund inställning till hälsa. Så jag bad henne komma hit och berätta lite mer om hur det är, liksom vad man gör när man jobbar som näringsterapeut. Och ge lite tips på enkla saker som du kan förändra för att må bättre. Varmt välkommen! Jenny är utbildad hälsopedagog vid Högskolan Gävle och har 11 års erfarenhet av yrket. Hon är även utbildad kost- och näringsterapeut vid Nordiskt Näringscenter i Stockholm. Idag driver och jobbar hon på Balance by Life i Västerås som arbetar mot företag, organisationer och privatpersoner med att analysera, inspirera och vägleda människor till en mer hälsosam livsstil med skräddarsydda koncept efter klienters önskemål. Hon är en uppskattad föreläsare och hon har genom åren inspirerat och väglett tusentals människor till en bättre livsstil och hälsa. Välkommen till Hälsosamt, Jenny. Så kul att ha dig här.
Tack!
Du har ju en jättespännande resa bakom dig som ska bli väldigt kul att få dela med våra lyssnare. Vi träffades ju i skolan i Stockholm för några år sedan. Du är också en av de här mest sunda människorna som jag vet när det kommer till hälsa och balans i vardagen. Och det ska du få berätta mer om alldeles strax. Men först lite mer om vem du är. Många som jobbar med hälsa idag har ju en historia att ha varit väldigt sjuka eller överviktiga. Och på så sätt kommit in på den här banan. Men du har en liten annan story. Kan du berätta lite mer om den?
Jag har nog alltid haft ett intresse av hälsa. Och även kommit från min familj. Och också varit väldigt frisk. Oftast inte åkt på de där förkylningarna som folk har haft. Och, vi har varit ute mycket i familjen. Och på friluftsaktiviteter och liknande. Så när jag skulle börja söka till skolor från högskola. Så tyckte väl min mamma att jag borde söka någonting kring hälsa. Och det tyckte jag var en bra idé. För att jag tyckte att det var så spännande för att jobba med hälsa. Och få inspirera andra människor till att må bra och må bättre. Och med tiden sen då, så när jag fick barn så vart min hälsa sämre och sämre. Jag kände mig sliten och åkte lätt på barnens infektioner. Vilket gjorde att jag började fundera mer på vad kan jag göra för att stärka min hälsa. Och insåg att jag hade ganska mycket näringsbrister. Så började näringsboosta mig med bra mat men också med näringstillskott. Och med åren sen så har min hälsa också stärkts allt mer. Och idag åker jag inte på barnens infektioner lika lätt.
Är det sant här när du var 12 år att du var väldigt, eller att du önskade dig en påse med frukt och grönt?
Precis. Jag tror att jag var någonstans i 12 års åldern när jag i julklapp önskade mig en påse med frukt och grönsaker av min mormor. Och så fick jag det julklapp. Blev jätteglad över det. Men förstod väl redan då att det var nog inte så jättenormalt att önska sig det i julklapp som liten. Men jag blev glad.
Härligt, härligt. Och dina utbildningar, och du har gått in lite grann på dem. Men skillnaden just i hur du arbetar nu som näringsterapeut mot när du arbetade som hälsopedagog?
stora skillnaden är att inom företagshälsovården så jobbar man mer med det förebyggande arbetet. Man pratar oftast om att man jobbar med det hälsofrämjande, men att det mer är kring att förhindra att folk ska bli sjuka. Idag som näringsterapeut så kan jag lättare ha bättre verktyg och lättare kunna jobba med balanser och obalanser i kroppen, att kunna motivera till livsstilsförändring. För det var en av de sakerna som jag kände mig frustrerad kring inom företagshälsovården, att många människor som kom till mig kanske inte alltid mådde jättebra, eller att jag kunde se att med den här livsstilen och med de symptom som de har så finns det en ökad risk för ohälsa framåt. Och många förstod ju också att jag vet att jag borde röra mig mer, äta lite bättre, komma i säng tidigare. Men jag tror att de inte egentligen riktigt förstod allvaret i hur stor skillnad det skulle bli om de gjorde de här livsstilsförändringarna. Eller hur stor risk det är att de faktiskt åker på någon vällevnadssjukdom i framtiden om de fortsätter med det levnadssättet som de har. Så det här gav mig en frustration att jag vill inte gå och vänta på att folk ska bli sjuka. Till att kunna stötta dem här och nu. Att framförallt ha högre energi och ork idag. För att livet blir mycket roligare om jag är pigg. Och idag då, när jag jobbar som näringsterapeut, så har jag bättre mätmetoder. Och tyvärr är det så att människor måste oftast kunna få se på siffror och i tabeller hur balansen ser ut. För att kunna också förstå allvaret i att jag behöver göra vissa förändringar.
Så då startade du eget sen?
Ja, så då startade jag eget och kan göra lite det som jag egentligen brinner för och få jobba med de verktyg och kunna påverka livsstilen hos människor på ett lättare sätt helt enkelt.
Och ditt ledord och även namnet på ditt företag, Balance by Life, du pratar om balans. Alltså, vad menar du lite mer ingående?
Balans i livet är jätteviktigt. Vi behöver en balans mellan arbete och fritid. Vi behöver balans mellan familj och vänner. Vi behöver balans mellan vår egen tid. Vi behöver också en balans i kroppen. Balans i vad vi stoppar i oss för mat. Att vi får de näringsämnen som vi behöver. Att vi har en balans kring motion. Att vi motionerar det som kroppen faktiskt behöver. Inte för mycket och inte för lite. Att vi ger kroppen den sömn som den behöver. Att vi ger kroppen återhämtning, att det är balans mellan stress och återhämtning. Jag tror att balans i kroppen och i livet är det som är det viktiga. När vi skapar en obalans, det är då det skapar ohälsa. Och när vi har en balans så mår vi bra, har energi och känner glädje.
Och både du och jag anser ju att hälsa är ju så mycket mer än bara avsaknad av sjukdom. Du har ju bland annat en skala som du utgår från. Kan du berätta lite mer om den?
Hälsa handlar ju inte bara om att må bra, utan det handlar också om att ha energi. Att jag känner att jag kanske är pigg, glad, att jag känner mig fokuserad, att jag känner mig effektiv, att jag har ett bra minne, att jag känner mig kreativ, att jag är öppen för idéer. När kroppen är i balans så känner vi också att vi mår bra. Med en större obalans eller med små obalanser så blir vi också oftast mer trötta. Vi känner oss hängiga, vi har ett dåligt humör, vi kanske känner att vi har en brist på tålamod. Vi känner oss glömska, vi blir splittrade, vi ser problem istället för möjligheter. Och med det här så skapas det mer och mer ohälsa. Vi kanske får krämpor, vi får till slut sjukdomar som då gör att vi mår dåligt.
Och när man pratar om balans, eller när du pratar om balans, är det framförallt fyra grundpelare som du tar upp. Det är ju stress, sömn, träning och kost. Så jag tänkte att vi ska gå in lite bara på alla dem. Och jag tänkte att vi börjar med stress. Och det har hänt väldigt, väldigt mycket i vårt samhälle de senaste åren. Kan du prata lite om hur det påverkar oss?
Precis, det har hänt otroligt mycket i vårt samhälle de senaste åren. Och framförallt så är det så att för ungefär 100 år sedan så fanns ju knappt ens elektriciteten. Och efter det så har det hänt en hel del med att vi, om man säger 20-30 år tillbaka så hade vi ett par radiokanaler och ett par tv-kanaler. Och dessutom så sändes inte tv mer än mellan kanske 16:30 till 22:00 till 23:00 på kvällen. Vi hade inte heller datorer som vi kunde söka information på som vi kan idag. Men alltså, vi idag har hundratals kanaler. Vi har tv och radio som går dygnet runt. Vi har våra datorer där vi kan söka information. Vi kan skicka mejl, vi kan kommunicera, vi kan spela. Det kräver ett så mycket större egenansvar att vi stänger av tvn, att vi stänger av datorn för att vi faktiskt ta oss tid till att sova, äta eller gå och träna eller vad det kan vara. Förutom det så lever vi också idag i ett 24-timmars samhälle där vi inte bara arbetar på den ljusa tiden utan vi arbetar också på natten kanske. Vi kan, även om vi har ett kontorsarbete mellan 8-5 så kan vi ta med oss jobbet och att jobba nästan var som helst. Vi kan arbeta i bilen, på tåget, hemma i sängen eller på semestern. Tiderna blir mycket mer flytande. Då krävs det att vi själva sätter de här gränserna. Att vi stänger av telefonen. Att vi inte svarar. Eller att vi försöker jobba under kontorstid till exempel. Och där finns ju för- och nackdelar med det här. Kan jag handskas med det? Så det är väl jättebra att jag kanske kan gå en timme tidigare från jobbet och sen sätta mig och jobba den där timmen sen senare på kvällen. Men kan jag inte riktigt handskas med det här så blir det lätt att vi sällan kommer ner i varv och liksom får släppa tankarna på jobbet till exempel.
Och hur, för det här handlar också om att man inte är i nuet. Man har så mycket annat. Men vad kan vara små grejer som gör att man faktiskt märker att man inte är i nuet? För vi är så vana vid allt det här. Vi är vana att ha saker igång.
Ja, precis. Vi börjar bli mer och mer vana vid det. Att vi blir så stressade om vi inte kan hålla koll på Facebook. Eller att vi inte kan vara nårbara per telefon. Men i förr i tiden så hade vi bara den där telefonen som fanns där hemma. Var vi hemifrån så var man inte nårbar. Och det här vi kan märka med att vi faktiskt blir splittrade och inte riktigt är i nuet. Det är att vi inte lyssnar på namnet när vi får höra vad folk heter, utan det faller ifrån oss. Vi lyssnar inte heller på när vi ställer en fråga, vad svaret är. Vi är någon annanstans. När vi äter så känner vi inte smaken av maten, utan helt plötsligt kan skålen vara tom och så blir det så, men vad var det jag åt och hur smakar det egentligen? Att vi springer från det ena till det andra och inte riktigt reflekterar över vart vi faktiskt är. Vi lyssnar kanske inte på kroppens signaler. Vi kan ha den här huvudvärken eller ont i magen, men att vi inte riktigt observerar det. Vi kan också vara på roliga händelser, att vi är på en konsert eller en bio eller en fest, men vi är inte riktigt där, vi är någon annanstans. Vi går nästan som i någon slags bubbla. Så det är väldigt viktigt att vi faktiskt stannar upp och känner den här smaken. Att vi lyssnar på lövens sus, att vi känner lukten av vintern eller hösten. Att vi också känner kattens mjuka päls och dess värme. Att vi försöker använda alla sinnena och bara är här och nu lite oftare. Och det här behöver vi inte känna att det har inte jag tid med. När ska jag göra de här sakerna? Men att göra det i vardagen. Till exempel när vi nu fastnar i en kö, matkö på mataffären eller en bilkö. Att ta de där minuterna och bestämma sig för att nu ska jag vara här och nu. Att titta på alla andra som blir stressade. Känna vad luktar det här. Att försöka använda alla sinnen och stanna upp. För de där stunderna har vi.
Jättebra. Och jag tror att varenda människa kan känna igen sig på det här. Att vi springer från det ena till det andra. Vi tänker på något annat medan vi gör någonting. Så jättebra.
Ja, men det viktiga med stressen är att idag att vi springer från det ena till det andra. Att det är viktigt. Stressen egentligen är inte det som är farligt. Utan det som är skadligt för oss är att vi får för lite återhämtning. Vi skyller lätt mycket på att jag känner mig så stressad och stressen den är så jobbig. Men vi är ju gjorda för stress. Vi är gjorda för att stressa för att det ska hända någonting. För att vi ska skydda oss och rädda oss. För en gång i tiden så kanske det var ett lejon som kom springande mot oss. Och då var det väldigt viktigt att vi faktiskt fick den här stressen och sprang därifrån. Eller att vi tog energin till att döda det här lejonet. Men då fick man också vila och återhämtning så fort den faran var över. Idag ligger stressen på ständigt. Och vi får inte den här återhämtningen. Så att idag tror jag det viktiga att fokusera på det är att inte att stressa mindre utan det är att återhämta mer. Hitta de här stunderna där jag kan få återhämtning och sänka tempot i kroppen.
Mm. Inte stressa mindre utan återhämta mer.
Mm.
Bra. Ska vi gå vidare till sömn?
Ja.
Hur viktigt är det med sömn? Alltså man förstår ju att det är viktigt, men många sover ju inte speciellt mycket.
Nej, många slarvar ju med sömnen. Vi tycker ju oftast att det största problemet i vårt samhälle är att vi har för lite tid. Och då knaprar vi oftast tid då på sömnen. Alltså kan vi sova någon timme mindre så får jag ju någon timme extra. Men det blir lite grann som att bita sig själv i svansen. För sömnen är ju otroligt viktig för oss, för vår kropp. Vi behöver ju sömnen för vår återhämtning, för att kunna reparera kroppen, för att vi ska kunna uppgradera vårt minne, men också för att stärka vårt immunförsvar. Och där kan många känna att om jag slarvar med sömnen så får jag lättare infektioner.
Hur mycket ska man sova egentligen?
Det varierar lite grann, men det är få människor som klarar sig under 6 timmars sömn, och det vanligaste är att vi behöver uppåt 8 timmars sömn. Barn behöver lite mer, ungdomar speciellt, och ju äldre vi blir så kräver vi lite mindre. Kvinnor behöver faktiskt ungefär en halvtimmes mindre sömn än männen. Mm. Och det som gör att vi varierar i mängd sömn som vi behöver har också med hur mycket djupsömn och hur mycket drömsömn vi har. Den djupa sömnen behöver vi alla lika mycket av, det är då där vi framförallt repareras. Men den drömsömnen, den har alla, även om alla inte kommer ihåg att de faktiskt har drömt. Men en del lägger mer tid på den här drömsömnen och behöver då också lägga lite mera tid på sin sömn. För det här går ju olika steg under nattens gång. Om vi bara sovit 4 timmar per natt under 5 dygn så får vi ungefär samma kognitiva störning som om vi varit vakna i 24 timmar. Alltså vår funktionsförmåga kan likställas med att vi skulle ha druckit alkohol och ha en rejäl rattfylla. Det här är rätt spännande. Jag tror inte alla tänker på det, hur stor betydelse sömnen faktiskt har för oss. Och att det ger oss en väldigt stor risk i vårt arbete eller vår vardag om vi faktiskt inte har sovit.
Det är ju helt enormt.
Så sömnen är ju super, super viktig. Och en sak som är viktig då för att liksom jag ska få en god nattsömn, det är att jag varvar ner på kvällen. Att jag inte gasar på och tror att jag sen ska kunna sova jättebra. Och det har ju med våra sömnhormoner att göra. Vi behöver få vårt melatonin, vårt sömnhormon, att öka på kvällen. Och då är det jätteviktigt med att vi har mörkare runt omkring oss. Att vi också faktiskt har fått solljus på dagen. Vilket gör att vårt melatonin blir högre sen på natten. Att vi kanske har motionerat, att vi känner oss trötta fysiskt. Vilket gör också att vi slappnar av lättare. Vi får också göra av med våra stresshormoner när vi motionerar. För har vi en hög stressnivå och mycket stresshormoner i kroppen under natten, så kommer också våra sömnhormoner att påverkas negativt. Det är också väldigt viktigt att vi får sänka våra kortisolnivåer, vilket är ett stresshormon. Och det gör vi då genom att varva ner på kvällen, och vi kan behöva 1 till 2 timmars nedvarvning, speciellt för dem som har svårt för att sova. För andra som det inte är något problem, ja, då funkar det att kanske köra på än så länge. Det som påverkar vårt kortisol mer än stressen är också vad vi äter. Att äta framförallt mycket snabba kolhydrater som socker till exempel kommer att öka vårt insulin, som faktiskt också är ett stresshormon som då också ökar vårt kortisol. Så många som äter en mer låg kolhydratkost kan känna att de faktiskt också får en lugnare och skönare sömn. Och ett tecken på att jag inte riktigt har kommit i balans i mina sömnhormoner, framförallt det här kortisolet, är att jag kan vakna till vid 3-4 tiden på natten och känna mig klarvaken. Men jag känner ändå att jag inte riktigt har sovit klart. Så om jag då lyckas somna om så kommer jag vara helt slut när veckaklockan äntligen ringer. Då behöver jag ha varvat ner mera på kvällen för att komma till balans i hormonerna, så jag får en god nattsömn genom hela natten.
Okej, så att stressa ner, vara ute i solljus, inte äta massa socker på kvällen. Det kan faktiskt hjälpa att förbättra sömnen.
Precis, det kan hjälpa till att få en bättre sömn.
Jättebra.
Det viktiga tror jag med sömnen framförallt är att vi ska prioritera sömnen. Att faktiskt förstå att den är jätteviktig för vår hälsa. Att se till att prioritera att få en god nattsömn. Att lägga från sig datorn i tid. För den här datorn ger ju också ett blått sken som påverkar våra sömnhormoner också negativt. Så att även om jag tycker att jag slötittar och surfar runt lite på Facebook, så kommer det kunna påverka vår sömn väldigt negativt.
Precis, det är väl mycket bättre att ha kanske en bok då liggandes på sängbordet, en skärm.
Ja, boken är ju mycket, mycket bättre som då inte ger oss det här blåa skenet. Utan kanske också ger kroppens möjlighet att varva ner och får oss att sova bättre.
Tvärt emot vad mot vad de flesta gör idag.
Ja, det är ju ofta så. Tekniken.
Precis. Om vi går in på träning lite. Alltså vi alla vet ju att vi rör oss mindre nu än förr. Vi har mer stillande, sittande jobb och sådär. Men hur mycket är det egentligen och vilken påverkan har det?
Fysisk aktivitet är en av våra viktigaste friskfaktorer och vi rör ju oss allt mindre och mindre för varje år som går. Och man har sett i studiet att vi rör oss ungefär hälften så mycket som i början av 1900-talet, vilket gör att vi rör oss ungefär ett maratonlopp mindre per vecka.
Ett maratonlopp mindre per vecka?
Ja, det låter otroligt mycket och det är det. Och det blir så på grund av att vi rör oss mindre i vardagen. Alla de här minuterna som man förr rörde på sig sitter vi oftast idag stilla på grund av att vi har mycket stillasittande jobb. Vi transporterar oss med bil mycket, mycket mera än vad någon som gjort. Så det blir otroligt mycket mindre. Jag gör ju jättemycket, eller har gjort jättemycket konditionstester på folk i arbetslivet. Och där kan man se då, vad har jag för kondition? Men det som jag sett som en störst slående del de senaste åren, det är att vi får mindre vardagsrörelse. Och även det påverkar faktiskt vår kondition i negativ riktning. Många tror ju att om jag bara går och tränar 3 gånger i veckan så är jag jätteduktig. Och då behöver jag inte kämpa på med det här att cykla till och från jobbet eller gå i trapporna. Men när jag har sett att de har slutat med den här cyklingen till och från jobbet och kanske slutar gå i trapporna för att de har lagt till den här träningen 3 gånger i veckan, så brukar faktiskt konditionen sjunka. Och det blir oftast en väldigt ha-upplevelse. För man tycker att men nu går jag ju och tränar. Ja, men det blir mycket mindre rörelse totalt sett under veckan.
Men det här är ju hur intressant som helst. Och det här som jag tycker är så intressant med det är också att det handlar om den här balansen. Att du uppmanar då hellre kanske den här vardagsmotionen.
Mm. Jag tror det är steg ett. Först och främst behöver vi ha vardagsmotionen. Sen nästa steg, det är att se till att jag tränar för mina musklers skull och för min konditions skull.
Mm, men så det behöver inte vara så svårt?
Nej, det behöver inte vara det. Jag brukar säga att man ska försöka göra livet lite jobbigt för sig. Det låter inte så roligt. Men det handlar om att faktiskt ställa bilen lite längre bort. Inte faktiskt cirkulera och försöka få den första, bästa, närmsta platsen. Att ta trapporna istället för hissen. Att göra det här liksom, där jag faktiskt får röra på mig i vardagen.
Mm. Och det här att man, när man är i affären och inte parkerar så nära. Att man kan parkera lite längre ifrån från dörren och så kan man gå.
Mm.
Och jag har ju bott i USA och där är det ju extremt. Liksom, du parkerar ju nästan inte om du inte hittar en plats som är nästan precis vid ingången. Och det här har jag fått med mig jättemycket. men nu har jag blivit mycket bättre på det här. Att jag ställer mig gärna långt ifrån. Men det sitter i alltså.
För att få se, liksom, känna att men nu får jag gratis motion. Försöka tänka så hela tiden. Att jag har ont om tid. Men hur kan jag få in lite gratis rörelse helt enkelt?
Jättesmart. Och att det kan göra sån skillnad.
Mm. Idag tyvärr. För många år sedan så hade det säkert inte haft så stor betydelse. För då rörde vi oss mer. Men idag har det en enorm skillnad.
Mm.
Och det man ser också. Att det man kan tänka på. Det är att även stå och jobba. Så många har kontorsarbete. Så att använda ståborden som de flesta idag faktiskt har. Men väldigt sällan använder. Så får vi jobba mycket med vår hållningsmuskulatur. Man har sett att vi då förbrukar mera kalorier. Vilket egentligen inte har så stor betydelse. Men det är ju ett tecken på att vi faktiskt också aktiverar kroppen. Vilket är väldigt positivt för vår hälsa. Och även tänka på att man tar pauser i jobbet. Förr pratade man mycket om pausgympa. Men jag tror att det är att ta pauser genom att sträcka på sig. Eller gå och hämta ett glas vatten. Eller gå och hämta ett papper någonstans. Eller gå och prata med någon på jobbet. Istället för att ringa eller mejla. Så får man naturliga små pauserna varje timme.
Mm. Varje timme?
Mm.
Om vi går in på den fjärde pelen här med kost. Så har du sagt någonting som jag tycker är så himla, himla bra. Och det är att om maten mest är en bukfylla så blir det snart en baksmälla.
Mm. Jag brukar ofta prata om att vi många gånger inte tänker på varför vi behöver äta mat. Att vi glömmer bort att maten egentligen ska ge oss väldigt mycket näringsämnen. Att vi behöver proteiner, vi behöver rätt slags fett. fetter. Vi behöver kolhydrater, men framförallt också vitaminer och mineraler, och ger kroppen vätska. Och ger vi inte kroppen de här näringsämnena, så kommer också kroppen att få näringsbrister helt enkelt, och då får vi en baksmälla. Och baksmällan består av olika symptom på kanske huvudvärk, trötthet, förkylningar, magproblem och liknande. Så kroppen behöver sina näringsämnen för att den ska fungera och må bra helt enkelt. Kroppen behöver också sina näringsämnen för att bygga och reparera sig. Våra celler består ju av proteiner, av fetter. Och så behövs det många olika näringsämnen för att vi ska bygga de här cellerna. Och cellerna förbrukas ju hela tiden på olika takt. Vi behöver bygga nya muskler. Vi behöver bygga nya blodkroppar till exempel. Ny tarmslemhinna. Och då behöver vi också de här näringsämnena för att kunna reparera och också bygga bra celler. Så ger vi kroppen dåliga näringsämnen eller väldigt lite näring, så kommer vi inte heller ha tillräckligt med byggnadsmaterial och kommer bygga sämre celler, som också gör att vi får krämpor med tiden.
Precis, och mat är ju signaler till kroppen. Man tänker ju verkligen bara att, eller många tänker att, jag är hungrig, jag ska bli mätt.
Ja, vi tänker mer på att vi ska bli mätta, och många säger också att vi behöver få energi. Men energi har vi sällan brist på idag, för vi får i oss kalorier. Vi behöver få i oss näringsämnen, och då kan vi få energibrist för att vi har dåligt med näringsämnen. För kroppen blir ju trött när den inte har de näringsämnen som vi behöver. Cellens det som faktiskt har störst behovet av är magnesium. Och magnesiumbrist är otroligt vanligt idag och ger otroligt många olika symptom på trötthet, värk, för muskelspänningar till exempel.
Och magnesium är ju ganska svårt idag också att få i sig, är det inte så?
Ja, eftersom att jorden är urlakad och innehåller inte så mycket näring som den en gång gjorde. Dessutom så stressar vi väldigt mycket, vilket gör det också att vi förbrukar väldigt mycket magnesium.
Vad tror du är de största felen egentligen man gör idag om man inte har så bra koll på just hur man ska äta?
Framförallt att vi äter för mycket industriprodukter, någonting som industrin har varit och mäckat med, och då försvinner mycket av näringsämnena. Vi äter väldigt mycket raffinerad mat, att inte ursprungsformen. Med till exempel pasta och bulgur och bröd, så har vi ju ett vete eller råg som faktiskt har blivit ganska hårt bearbetat inom industrin. Och man tillsätter mycket kanske olika kemiska tillsatser som heller faktiskt inte ger oss någon näring helt enkelt. Vi behöver äta mera ursprungsmat, ren mat. Många behöver också äta mycket mera grönsaker och bär. Det är väl den enda grejen jag nästan håller med Livsmedelsverkets råd om, att vi bör äta ungefär ett halvt kilo frukt och bär och grönsaker varje dag. Och det är väldigt få som når upp till den nivån. Barn behöver ligga på ungefär 400 gram per dag. Och även där kan det vara väldigt svårt. Men barn generellt sett så är det svårt att få i dem. De tycker inte alltid att grönsaker är så gott. De säger ofta att blä till fisk. Men jag tror det viktiga där är att inte få panik som förälder. Utan att om jag som förälder erbjuder och att jag själv äter, så kommer de också i framtiden att tycka att det här är gott och också äta.
Ja, för du har ju barn. Har du något sådana här bra knep hur du gör för att faktiskt få i dem de här grönsakerna?
Det bästa tycker jag det är att skiva upp. Barn gillar inte när det är blandat, utan det ska ligga var och en för sig. Och jag gör ofta morotsstavar eller slantar och byter lite form på dem. För formen har jättestor betydelse för barnen. Om jag gör spiraler av moroten, att det blir långa spagettisar, så tycker de att det är jätteskoj att äta. Jag brukar oftast lägga fram en stor tallrik med olika slags grönsaker på en gång när vi kommer hem, medan jag står och lagar mat. Och då går de där grönsakerna åt ganska snabbt faktiskt.
Smart. Brukar du göra smoothies till dem?
Ja, det är också ett bra sätt att få i dem bär framförallt. Så det kan de få på kvällarna och dricka. Eller som mellanmål. Så gäller att hitta de där sätten. Alltså, hur kan man få i dem grönsaker? Och de får vara med och hjälpa till i köket. Då tycker de oftast också mycket roligare att de har fått skalat eller hackat och testa.
Har du några små tips som man kan ändra som kan göra väldigt stor skillnad?
Ja, framförallt att börja äta den här mer naturliga maten. Då. Att köpa rena grönsaker och proteinkällor. att välja rent fett som smör, kokosfett och olivolja. Att välja bort margariner till exempel. Att försöka få in mera grönsaker i många måltider under dagen. Att äta kanske avokado till mellanmål. Att få in mer bär till frukosten.
Jättebra. Alltså det behöver inte vara så himla krångligt. Och det är det här som jag tycker är så bra med det. Att man kollar på de här grejerna. Att man känner att alltså det här med stress, sömn, träning, kost, allt kanske är ur balans. Men det ger såna här små, små, små grejer. Liksom. Vi behöver inte gå ut och springa 15 maratonlopp. Utan det kanske räcker faktiskt att gå till jobbet. Eller de här grejerna. Det kan ha verkligen så stor skillnad. Man behöver inte ändra all kost på en dag. Utan man kan börja med små steg. Likadant med sömnen, träningen. Alltså det finns så små saker man kan göra som faktiskt gör stor skillnad.
Precis, jag tror att det är det som är viktigt. Man lätt att man skrämmer människor när man säger att de behöver göra väldigt stora förändringar. Det är viktigt att titta på de här små förändringarna som faktiskt är otroligt viktiga för vår hälsa och kanske känns genomförbara. Och att man faktiskt tar ett steg i taget. Att bestämma sig för att ja, men nu börjar jag med att prioritera att komma i säng i tid. Mitt nästa steg blir att jag faktiskt ska stå upp och jobba. Och mitt tredje steg blir att jag ska dricka lite mer vatten under dagen. Att man tar de där små. När man tar lite små steg regelbundet så kommer det bli ett enormt steg när året har gått. Jag tror det kan göra resan mycket lättare. Vi behöver oftast veta att vi har vanor. Och vi är vana att göra samma sak varje dag. När vi ska göra någonting nytt så blir det jobbigt och komplicerat. Men om vi då kommer in i det successivt att göra nya saker så kommer det bli nya vanor som sen inte är speciellt avancerade och konstiga för oss.
Så om man bokar in en tid till dig, till exempel om man är en av dina klienter, är det såna här saker du går igenom då?
Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. När jag har mina hälsoanalyser så försöker jag titta på vad är det faktiskt, hur ser livsstilen ut och vad är det som är viktigt, vad är en hållbar livsstil för den här individen? Och poängtera och visa på utifrån de mätningar jag kan göra, visa på att det finns obalanser. Och det är det som jag känner är väldigt viktigt idag, när jag kan visa på obalanser i kroppen. Så kan jag ha större möjlighet att motivera individer till livsstilsförändringar. Och det är ändå det vi lever för hela dagarna. Vad har vi för livsstil? Det som påverkar oss varje minut. Vad gör jag under dagen? Sen är det viktigt att tänka på att det är inte så att jag aldrig mer ska få äta den där bullen eller pizzan. Eller få sitta framför tvn och titta på en film. Utan det handlar om vad gör jag i stora drag under dagen. Och vad vill jag faktiskt också unna mig? Vad mår jag bra av egentligen? 80-20-principen pratar jag oftast om. Att vi försöker göra 80% sånt som faktiskt kroppen mår bra av. Och 20% av sånt som jag kanske också känner att jag mår bra av. Men egentligen inte om jag gör för mycket av det. Som jag kan unna mig.
Och det funkar för de flesta människor?
Ja.
Och då är det väl också skillnad kanske om man har vilket hälsotillstånd man är i.
Ja, det har också jättestor betydelse. Är man i god balans så har jag ju lite större möjlighet att kunna sväva ut. Medan har jag fått väldigt stora obalanser så kanske jag också, för att jag ska må riktigt bra, behöver hålla mig ganska snävt till en livsstil som är väldigt positiv för mig. Då, men som kan kännas kanske ansträngande att behöva tänka på hur jag äter, hur jag rör på mig, att jag kommer i säng. För att kroppen är så pass obalans.
Mm. Och man kan ju gå in på din hemsida, Balance by Life. Och där kan man ju boka tid hos dig. Man kan också boka föreläsningar. Och du har även en blogg.
Ja, och bloggen startade jag för att jag inte ska behöva rabbla olika recept och tips hela tiden för varje person som kommer till mig. Utan att man där kan gå in och kolla på tips på bra frukostar, om jag nu vill äta glutenfritt, vad finns det för tips jag kan ta till mig där? Så att, ja, där kan man gå in och bli lite inspirerad.
Jättebra. Så balancebylife.se. Tack så jättemycket, Jenny.
Tack själv.
Yes, det var allt från Jenny. Om det är så att ni vet någon som skulle vilja lyssna på det här av era vänner så kan ni dela avsnittet både från hälsosant.nu eller Instagram eller Facebook. Och information om Jenny det hittar ni också bara på hemsidan. Jag är tillbaka nästa vecka med ännu en gäst. Vi hörs då!